Välkommen till Hemlöshetspodden, en podcast från Göteborgs stad. I dagens avsnitt möter vi Tim Hollapää. Han är juris doktor i offentlig rätt och anställd som lärare och forskare vid Stockholms universitet. Vi pratar om hans avhandling som handlar om rätten till bostad. Hej Tim och välkommen till Hemlöshetspodden. Jag tänkte att du kan börja med att berätta lite om dig själv och vem du är och din bakgrund.
Ja, jag heter Tim Hollapää. Jag är juristdoktor i offentlig rätt och numera anställd som lärare och forskare på juridiska fakulteten på Stockholms universitet. Jag är från början utbildad jurist och valde för några år sedan att börja forska om framförallt rätten till bostad i Sverige. Och ja, det är väl kort om min bakgrund.
Du blev under 2023 klar med din avhandling som har titeln Rätten till bostad i det sociala skyddsnätet. Hur kom det sig att du skrev den och kan du berätta lite övergripande vad den handlar om?
Jag blev egentligen intresserad av det här ämnet redan när jag var juriststudent på juristprogrammet i Stockholm. Då jobbade jag ideellt för en organisation som heter Gatujuristerna som ger juridisk vägledning till hemlösa och andra socialt utsatta i Stockholm. Framförallt var det på den tiden, nu har det expanderat till fler orter i Sverige. Det är en helt studentdriven organisation som samarbetar med andra organisationer. Där fokus är på att ge just juridisk rådgivning. Och då kom jag i kontakt med frågor kopplade till hemlöshet och bostadsfrågor. Och jag ställdes inför frågan, hur kan vi prata om rätten till bostad som en mänsklig rättighet samtidigt som vi har en verklighet där människor lever i hemlöshet? Och jag blev väldigt nyfiken på vad det där betyder juridiskt. Och sen när jag tog juristexamen och så jobbade jag några år på olika myndigheter och liksom fortsatte fundera på det här och kunde liksom inte riktigt släppa den här tanken. Vad betyder det här egentligen? Hur kan vi ha en mänsklig rättighet som inte tycks spela någon roll eller ha någon betydelse? Så då bestämde jag mig för att söka till forskarutbildningen och kom in med ett projekt då om rätten till bostad som resulterade i den här avhandlingen. Och det man kan säga att den på ett övergripande plan handlar om är det allmännas, alltså staten och kommunens ansvar, juridiska ansvar, rättsliga ansvar, att förverkliga rätten till bostad. Och det jag gör i avhandlingen är att jag tittar då på både svensk rätt men också internationell rätt. Och så studerar jag hur rätten till bostad kommer till uttryck i internationell rätt, alltså i konventioner som Sverige har undertecknat. Men också hur den här rätten, mänskliga rätten till bostad, är tänkt att förverkligas i den svenska rättsordningen. Så min avhandling kan man säga går från då internationell rätt från liksom på FN-nivå men även inom ramen för Europarådet till då de svenska lagarna med avstamp då både grundlagarna och vanliga lagar. Och på nationell nivå kan man säga att det spänner från då ekonomiska stöd för boendekostnader till kommunernas bostadsförsörjningsansvar och socialtjänstens ansvar för boendefrågor för att få liksom en heltäckande bild av det juridiskt reglerade ansvaret att förverkliga rätten till bostad.
Intressant. Jag tänkte att vi ska komma in lite mer på skillnaden mellan internationell och svensk lagstiftning om en stund. Men i avhandlingen så såg jag att du även har kollat på hur lagstiftningen har ändrat sig ända från medeltiden fram tills idag. Kan du berätta någonting om skillnaden historiskt?
Ja, jag var intresserad av att förstå hur regleringen idag ser ut och vad den betyder. Så jag började studera, jag har inte gjort någon omfattande studie historiskt, men jag har tittat lite grann på hur bostadsfrågan har reglerats. Så det jag upptäckte ganska snabbt var att egentligen började man inte reglera frågor om bostad eller bostadsförsörjning förrän efter andra världskriget egentligen. Det fanns en del lagar liksom lite tidigare under 1900-talet. Men om man tittar tillbaka så kan man spåra rötterna till det som idag är framförallt kommunernas ansvar för både bostadsförsörjning och socialtjänstens ansvar i boendefrågor. Det hittar man egentligen i fattigvården och den liksom, och från början då den katolska kyrkans liksom arbete med det som kommer att bli fattigvård. Och det där själva bostaden ansågs under lång tid vara något privat som enskilda människor hade liksom ett eget ansvar att förverkliga. Och det var inte egentligen förrän som en följd av urbaniseringen, som följde industrialiseringen, som man började prata om ett generellt ansvar för då i första hand kommunerna för bostadsfrågan. Men det dröjde, kan man säga, till sekelskiftet 1800-1900 innan kommuner på eget bevåg egentligen, med grund i de då gällande kommunallagarna, tog egna initiativ på gällande bostadsfrågan och började bygga, ofta tillsammans med privata aktörer, började bygga bostäder och även akutbostäder. Men det där skilde sig väldigt mycket mellan olika städer och olika kommuner. Och det där diskuterades då från statsmakten, så att säga, under åren, och det ledde då fram till den här, som många har studerat, den bostadssociala utredningen som pågick under många år, som ledde fram då till den första lagen gällande kommunernas bostadsförsörjningsansvar, som kom till 1947. Och då kan man säga att bostadsförsörjningen blev ett eget reglerat område, och parallellt med det här utvecklades ju fattigvården till via socialhjälp till det som idag är socialtjänsten då. Så att man kan ju se att det här, från början så pratade man inte om bostadsförsörjning som ett eget politikområde eller någon egen särskild reglering, utan det växte fram, kan man säga, ur fattigvården. Men sen efter andra världskriget så kom det en ny reglering på plats då, som särskilt gällde bostadsförsörjning. Men där det som nu är socialtjänsten också har haft ett ansvar på olika sätt att stötta enskilda, framförallt genom att stötta ekonomiskt för att man ska råda betala för sitt boende, men även i vissa fall då stötta med att få tillgång till en bostad.
Men du nämnde också att i avhandlingen så har du ju tittat mycket på internationell lagstiftning och svensk lagstiftning. Var det något i detta som du tyckte var extra intressant, eller kan du säga någonting om hur de skiljer sig åt?
Ja, det här är egentligen en ganska stor fråga, men jag kan börja liksom diskutera kring det här i alla fall. Det man kan säga om den internationella lagstiftningen eller den internationella regleringen om rätten till bostad, så kan man säga att rätten till bostad kommer till uttryck i flera internationella konventioner som Sverige har undertecknat och som Sverige som stat då är bunden av gentemot andra stater. Det är viktigt att komma ihåg här att vi har i Sverige det som brukar kallas ett dualistiskt förhållningssätt till internationell rätt, vilket innebär att de internationella konventioner som Sverige har undertecknat binder staten, men de är inte direkt tillämpbara i den svenska rättstillämparen, alltså av myndigheter och domstolar i Sverige, utan det krävs då att den här internationella konventionen i fråga inkorporeras på ett eller annat sätt i den svenska rätten. Och de konventioner som innehåller rätten till bostad, de här rör då från både FN-samarbetet men även samarbete inom Europarådet. Och de har, med undantag för barnkonventionen som vi kan kanske återkomma till, inte inkorporerats i svensk rätt, utan de är framförallt då binder Sverige då, som stat i förhållande till andra stater egentligen. Och det man kan se på den internationella nivån, det är att den kanske viktigaste konventionen, den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, som är en av de viktigaste konventionerna om mänskliga rättigheter inom FN-samarbetet. Den innehåller då rätten till en lämplig bostad, men det har tagit ganska, den kom till för närmare 40 år sedan, men det har dröjt ganska länge innan arbetet med att förstå och utveckla förståelsen av rätten till bostad som mänsklig rättighet har kommit igång. Och nu ser man en utveckling som går ganska snabbt på internationell nivå, där förståelsen för vad rätten till bostad kan innebära på den nivån utvecklas, där den har vad man skulle kunna kalla både programmatiska och individuella inslag, vilket innebär att den riktar sig till staten och kräver aktiva åtgärder från staterna för att liksom för hela befolkningen komma till rätta med hemlöshet och trygga liksom rätten till bostad för befolkningen som helhet. Men där de internationella organen även har tolkat in att det finns individuella aspekter av rätten till bostad som behöver beaktas, till exempel lyfts ofta bilvräkningssituationer där man menar att där måste den enskildas rätt till bostad beaktas. Men det här står ju då lite stick i stäv med den svenska hållningen till internationell rätt, där vi menar att den internationella rätten binder i huvudsak staten, men det krävs att, den svenska lagstiftningen, alltså riksdagen, bestämmer att de här även ska gälla nationellt för att de ska vara tillämpbara. Och det där kan man säga, även liksom rent innehållsmässigt så kan man säga att det, där, att det finns en liten diskrepans mellan hur rätten till bostad har tolkats internationellt och jämfört med då den svenska lagstiftningen. Här kan man säga att den svenska lagstiftningen härrör då från det som vi pratade om tidigare, om från den här bostadssociala utredningen där man liksom lag grunden för den svenska bostadspolitiken egentligen på 40-talet. Och den innebär i grova drag kan man säga att vi har en generell bostadspolitik, vilket innebär att målet har varit att alla ska kunna skaffa en bostad på egen hand på marknaden. Och vi har inte en särskild social bostadssektor som är reglerad, det som brukar kallas social housing ofta. Och det här då har också lett till en lagstiftning som inte pekar ut rätten till bostad som en individuell rättighet, utan i första hand pekar ut ett generellt ansvar för det allmänna. Och det här kommer till uttryck då bland annat i regeringsformen, vår grundlag, där det står att det allmänna särskilt ska trygga rätten till bostad, men det är uttryckt som ett målsättningsstadgande och inte en bestämmelse som man kan åberopa inför domstol eller inför en myndighet. Och det här avspeglas även då i lagstiftningen, särskilt gällande kommunernas bostadsförsörjningsansvar som är ganska generellt och allmänt hållet, men även socialtjänstens ansvar där det finns målsättningsstadgande om att socialtjänsten ska trygga enskildas rätt till bostad, men där det inte finns en utkrävbar rätt. Så att man kan säga att den internationella rätten gällande rätten till bostad har gått i en riktning mot ett tydligare för den enskilda med krav på lika behandling och den mänskliga värdigheten, liksom grundläggande värden, medan den svenska lagstiftningen inte har liksom utvecklats i den riktningen. Och vi kan ju ta upp några exempel på det här kanske, men det är liksom den generella utvecklingen kan man säga.
Men jag tänker att du gärna får gå in på lite exempel på just hur det ser ut.
Ja, men några exempel på hur det här har utvecklats i olika riktningar. Det är att enligt internationell rätt så har de organ som har i uppgift att tolka vad rätten till bostad innebär uppfattat rätten till bostad som bland annat innebärande en rätt till tak över huvudet i akuta situationer. Alltså om en människa inte har möjlighet att få tak över huvudet på egen hand för natten, så har man rätt till en sån akut lösning. Men, och det där kan man säga stämmer ganska väl överens med hur jag uppfattar att svensk rätt, vad som gäller enligt svensk rätt, att om en person kommer till socialtjänsten och saknar tak över huvudet så har socialtjänsten en skyldighet att hjälpa den här personen i den akuta situationen. Men enligt internationell rätt så har man också tolkat rätten till bostad som att den här akuta lösningen inte är tillräcklig, utan akuta lösningar behöver inom en rimlig tid övergå till mer långsiktiga lösningar. Och där kan man se att det finns inte någon reglering på plats i Sverige som säkerställer att det här går till, att det går till på det sättet. Och det finns snarare kan man säga indikationer på att det där att det inte blir så för alla, utan att många personer blir kvar i tillfälliga lösningar under ganska lång tid. Och det där menar man från internationellt håll, att det inte är förenligt med rätten till bostad. En annan sån mer ganska konkret sak är att rätten till bostad har också då i ljuset av det jag sa tolkats som någonting mer än rätt till tak över huvudet i internationell rätt. Snarare har man sagt att det innebär en rätt till att bo någonstans i trygghet, säkerhet och värdighet. Och det här har då tolkats som en aspekt som behöver vara uppfylld för att rätten till bostad ska vara förverkligad är bland annat att man har något slags juridiskt besittningsskydd. Och det där har vi ju ganska, jag har inte fokuserat i min forskning ska jag säga på hyresrättsliga regleringen, men vi har ju ett besittningsskydd i det som kallas hyreslagen. Men i de fall enskilda beviljas bostäder, till exempel via socialtjänsten, så är de regelmässigt Även om det rör sig om liksom riktiga bostäder, så att säga, alltså vanliga lägenheter, så är de regelmässigt tidsbegränsade och villkorade på olika sätt. Och det här skiljer sig lite grann åt mellan olika kommuner, men det tycks vara så att de allra flesta kommuner har ganska strikta tidsbegränsningar som kan omprövas, och där de här kontrakten också villkoras på olika sätt. Till exempel en krav på att man på egen hand ska söka bostäder på marknaden. Och i vissa fall har jag sett också krav på att man till exempel ska vara drogfri, att man inte får dricka alkohol i de här bostäderna och så vidare. Och det där kan man säga skulle kunna vara okej från internationellt håll, eller från ett internationellt perspektiv, om det är under ganska korta perioder. Men jag har sett att man kan bo i såna här kontrakt under väldigt lång tid. Jag har några exempel där på personer som har bott i såna här kontrakt upp till 10-12 år. Det är det andra exemplet. Och ett tredje exempel som jag kan lyfta också är kopplat till vräkningar. Där man från internationellt håll har sagt att vräkningar är en av de liksom, mest allvarliga ingreppen i rätten till skydd för sin bostad. Och från internationellt håll kan man säga att för att en vräkning ska vara legitim så krävs det att ett alternativt boende finns på plats. Och det där finns det inte reglering heller på nationell nivå som säkerställer, utan idag så finns det inget skydd för att man inte kan vräkas oavsett om man har en alternativ bostad ordnad, så att säga. Så det är väl tre exempel på där internationell rätt har utvecklats i en annan riktning än den svenska rätten.
Precis, och det här är ju slutsatserna som du drar av din avhandling, att rätten till en bostad inte kan förverkligas i alla, om man tittar på hur svensk lagstiftning ser ut idag. Vad är det som man i Sverige egentligen har rätt till, och ser det olika ut för olika grupper?
Som jag var inne på tidigare så har vi i Sverige inte reglerat en utkrävbar rätt till bostad, vilket innebär att det finns inte någon lagregel på plats som möjliggör för enskilda att från en myndighet eller i domstol kräva en bostad. Istället har vi då det här mer generella bostadsförsörjningsansvaret, och de personer som då trots de stöd som kommunen eventuellt har på den här mer generella nivån inte kan skaffa en bostad själva kan vända sig till och ansöka om stöd via socialtjänsten. Och det som man kan säga om socialtjänstlagen och tolkningen av socialtjänstlagen är att socialtjänstlagen inte innehåller någon utkrävbar rätt till bostad heller, men däremot så innehåller socialtjänstlagen en rätt till bistånd för att tillförsäkras skälig levnadsnivå. Det där har av domstolar när det gäller just rätten till bistånd i form av bostad tolkats på det sättet att för att en enskild ska ha rätt till bistånd från bostad så krävs att den enskilde är först helt bostadslös och för andra har speciella svårigheter att skaffa bostad på egen hand. Och det här har då domstolarna tolkat som att man i princip behöver sakna tak över huvudet för att få hjälp via socialtjänsten, och därtill så räcker det inte med att man inte själv kan skaffa en bostad, utan man behöver ha vad som i praxis då kallas speciella svårigheter, vilket på ett eller annat sätt likställs med att ha någon typ av social problematik, till exempel psykisk ohälsa eller missbruksproblematik, och i vissa fall har man godtagit även betydande ekonomiska problem, men det krävs något mer än att man inte kan skaffa en bostad. Och en av mina huvudsakliga slutsatser i min avhandling är att det här innebär då att det räcker inte, eller det krävs någonting mer än att man inte kan skaffa en bostad för att få hjälp via det allmänna, alltså via staten och kommunen. Det krävs alltså att man inte förväntas kunna skaffa en bostad. Alltså förväntas man kunna skaffa en bostad på marknaden så får man inte heller stöd. Det görs egentligen ingen prövning om de egentliga möjligheterna för enskilda, utan man bygger det här kring den här praxisen kring om helt bostadslösa och speciella svårigheter.
Du nämnde innan lite barnkonventionen kopplat till detta, och jag tänker att det här rätten till bostad, Där finns det också en internationell rätt, men en nationell rätt som säger någonting annat. Du sa att du kunde säga någonting mer om de skillnaderna.
Ja, barnkonventionen är ju från början en konvention inom ramen för FN-samarbetet som Sverige undertecknade och ratificerade ganska snabbt när den kom till. Sen har ju Sverige valt att inkorporera barnkonventionen sedan några år, vilket innebär att barnkonventionen gäller som svensk lag i Sverige. Barnkonventionen innehåller, precis som många andra konventioner om mänskliga rättigheter, en rätt till skälig levnadsstandard för barn. Och det har tolkats som inkludera en rätt till en bostad. Barnkonventionen specificerar dock att det i första hand är barnets föräldrar eller de andra vuxna som ansvarar för barnet som ska säkerställa den här rätten. Och statens ansvar enligt barnkonventionen gäller egentligen i andra hand. Och det innebär att staten har en skyldighet att vid behov stötta föräldrar, bland annat gällande att trygga rätten till bostad för barn. Och det där kan man ju säga avspeglas ju även i svensk rätt med föräldraansvaret, där föräldrar enligt lagen som heter föräldrabalken har det primära ansvaret för att barns rättigheter säkerställs. Och det där har diskuterats vad det här innebär för myndigheternas arbete, och där det kanske har diskuterats mest gäller ju socialtjänstens ansvar. Man brukar prata om att barnets bästa som en rättslig princip behöver beaktas i alla beslut som rör barn. Och där har man gällande just när det gäller frågor om bistånd i form av bostad funderat på vad innebär den här principen om barnets bästa. Och så som tolkningen ser ut idag så kan man väl säga att barnets bästa i och för sig beaktas eller ska beaktas. Men att barnets bästa eller barnets rättigheter i sig inte innebär att en barnfamilj som behöver eller saknar en bostad och inte kan skaffa det på egen hand får stöd från socialtjänsten eller det allmänna. Utan man gör fortfarande den här prövningen i förhållande till de här kriterierna som var inne på tidigare om helt bostadslös och har speciella svårigheter att skaffa bostad på egen hand. Och den prövningen görs i förhållande till barnets föräldrar. Så man kan ju också säga, och det här är ju inspirerat från andra forskare också, att i de här ärendena som gäller, om en barnfamilj ansöker om bistånd i form av bostad hos socialtjänsten, så görs det en prövning i förhållande till föräldrarna. Alltså om föräldrarna bedöms vara då helt bostadslösa och ha speciella svårigheter att skaffa bostad på egen hand. Och man gör egentligen ingen prövning om de enskilda barnens behov eller rättigheter enligt barnkonventionen. Sen kan man väl diskutera hur det där går till i praktiken. Jag har sett exempel på också där barnfamiljer tycks beviljas bistånd i form av bostad just för att man anser att den här barnfamiljen behöver en dräglig bostad för att leva ett skäligt liv. Men när man tittar på domstolspraxis så har man inte uttryckligen uttryckt det på det sättet.
Vad ser du för behov av förändringar när det kommer till lagstiftningen för att Sverige ska kunna leva upp till den internationella lagstiftningen där just bostaden är en mänsklig rättighet?
För att Sverige ska leva upp till den internationella lagstiftningen så finns det egentligen saker att göra på olika nivåer. Man kan diskutera de här mer konkreta exemplen som jag lyfte tidigare kopplat till akuta lösningar som bör övergå till långsiktiga lösningar och vräkningssituationer. En fråga kopplad till både barn och vräkningssituationer handlar just också om vräkningar av barn och barnfamiljer där Sverige regelmässigt får kritik från barnrättskommittén som är den kommitté som bevakar efterlevnaden av barnkonventionen. Men det jag skulle vilja se är ju att man tar ett helhetsgrepp om bostadsfrågan och fundera på hur skulle vi bäst se till att rätten till bostad förverkligas för alla. Och det minsta man kan begära i det är ju att säkerställa till de här konkreta exemplen som jag tog upp. Och det finns kanske andra exempel också på konkreta situationer där enskilda riskerar att fara ganska illa på grund av den svenska regleringen. Men Det bästa vore ju om man tog ett helhetsgrepp och funderade på hur skulle man kunna lösa problemen som vi ser i samhället. Och där tror jag att lagstiftningen är en del, men där liksom politiken behöver kanske träda fram och ta ett större grepp om det här. Men just när det gäller lagstiftningen så tror jag att säkerställa att de här på något sätt, det man skulle kunna säga ett minimum för att människor ska leva värdiga liv är liksom helt centralt att titta på.
En fråga för mig som inte är jurist. Det finns rättigheter på internationell nivå som inte finns på samma sätt nationellt. Men finns det någon möjlighet att man kan hävda bostaden som en mänsklig rättighet och lyfta det på en internationell nivå?
Ja, det är en intressant fråga. Till den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter som jag nämnde tidigare, som är en konvention inom ramen för FN-samarbetet som Sverige har undertecknat, så finns det en kommitté kopplad till den här konventionen som bevakar efterlevnaden av konventionen. Och till den här konventionen finns också ett så kallat tilläggsprotokoll som innebär att de stater som har undertecknat det, de tillåter att man kan klaga på staten inför den här kommittén. Det har Sverige inte gjort gällande den konventionen. Det finns för den reviderade sociala stadgan som gäller som konvention inom Europa som Sverige har undertecknat, så finns det möjlighet för vissa organisationer inom civilsamhället att klaga på länderna. Så där är liksom möjligheterna begränsade för enskilda att gå vidare. Till barnkonventionen till exempel finns det ett liknande tilläggsprotokoll som gällande den här internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Den har ännu Sverige inte undertecknat, men det finns en statlig utredning som föreslår att Sverige ska göra det. Och det skulle kunna vara ett sätt att liksom på internationell nivå driva sin sak. Det man ska komma ihåg i de här fallen är ju att det här är ju inte domstolar på internationell nivå, utan det är kommittéer. Och kommittéernas uttalanden är inte rättsligt bindande. Däremot så kan man ju säga att på vissa områden har ju kommittéernas arbete fått betydelse gällande olika mänskliga rättigheter. Så det är ju inte helt betydelselöst. Sen finns det en konvention som har en liten särställning här, och det är den konvention som kallas Europakonventionen. Den innehåller i första hand civila och politiska rättigheter, alltså de rättigheter som brukar kallas friheter, och inte sociala rättigheter som rätten till bostad. Men till Europakonventionen finns det en domstol som heter Europadomstolen, dit enskilda kan klaga om man menar att man har blivit eller inte fått sina rättigheter enligt konventionen tillgodosedda. Och där ser vi också en utveckling som går i en riktning där sociala aspekter får större betydelse. Europakonventionen, för att nämna ett exempel, innehåller bland annat en rätt till skydd för sitt befintliga hem, vilket har tolkats av Europadomstolen som innebärande ett visst skydd för eller mot vräkningar. Men den innehåller ingen rätt till bostad, att få tillgång till en bostad om man inte ännu har det. Men där händer det ganska mycket intressant gällande frågor kopplade till bostaden. Så att, för att sammanfatta det här då, så finns det idag ingen möjlighet att vända sig till något internationellt organ som svensk individ då, och klaga på Sverige för att man inte lever upp till sina internationella åtaganden.
När du gjorde den här avhandlingen, var det någonting särskilt som förvånade dig, eller blev du överraskad av något resultat?
Jag har ju i min avhandling tittat på olika typer av regler som är tänkta att förverkliga den svenska, eller rätten till bostad i Sverige. Och det som en sak som kanske förvånade mig var hur olika man såg på rätten till bostad inom ramen för de här olika regelverken, och hur de här regelverken inte, att det inte fanns någon helhetstanke bakom att de här regelverken ska hänga ihop. Till exempel kan man ju nämna då det här generella bostadsförsörjningsansvaret som kommuner har. Det är ju ett ansvar på en ganska generell nivå där man pekar ut att kommunerna i första hand är skyldiga att planera för bostadsförsörjningen. Men där man i princip också lämnar över hela ansvaret att utforma förverkligandet eller av bostadsförsörjningen till kommunerna. Men att det här regelverket är helt egentligen särskilt från till exempel socialtjänstens ansvar och att det inte finns någon från ett juridiskt perspektiv nödvändig koppling mellan de här. Sen kanske arbetet på ut hos kommunerna på olika sätt, att man samarbetar mellan olika enheter, avdelningar och nämnder, men att från ett juridiskt perspektiv så tycks det vara ganska uppdelat. Och det kan jag tycka förvånade mig, eftersom de här olika frågorna hänger så tätt samman, och jag tror att man skulle behöva se det mer som en helhet än som stuprör även i lagstiftningen.
Det var egentligen de frågorna som jag hade kopplat till din avhandling. Känner du att det är någonting som jag har missat att fråga om, eller någonting som du skulle vilja lyfta upp?
Nej, men jag tror inte det är någonting som jag kommit på så här på rak arm, utan jag har väl tänkt, jag har försökt väva in det som jag själv hade och när jag har svarat på dina frågor.
Bra. Jag har en avslutande fråga också. Hur ser framtiden ut för dig nu? Vad har du framför dig?
Just nu är det mycket undervisning för blivande jurister på schemat. Men min plan är att fortsätta studera rätten till bostad på olika sätt. Och någonting jag gärna skulle vilja göra är att återvända till rätten till bostad just för barn och barnfamiljer. Och studera hur barnkonventionen, vad den egentligen har för betydelse i svensk rätt, ännu mer på djupet just gällande rätten till bostad.
Det låter väldigt spännande. Det ser jag fram emot att läsa. Stort lycka till och tack för att du ville vara med oss i Hemlöshetspodden idag.
Tack för att du fick vara med.
Jag som har intervjuat i podden heter Jenny Martinsson och arbetar som verksamhetsutvecklare på Center mot hemlöshet i Göteborgs stad. Klippning och inspelning gjordes av Claes Haglund. Signaturmelodin är gjord av Per Falén som också framför den med gruppen The Power Sisters. Musikmix och inspelning är gjord av Jonas Frankeblom och låten heter Pernillas längtan.